Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med en rumän, vilken som helst. It's time to get rebel! Men mer om det senare. Vi kan väl börja som vanligt här då, Disco, med att försöka säga någonting spännande om hur det är att leva precis som alla andra i den här förlamande tiden. Ser du ljuset i tunneln fortfarande?
Ja, men man börjar ju göra det. Sen när Sportbladet kom ut med sin artikel här om att det skulle börja den 14 juni så blev man ju väldigt, väldigt hoppfull. Men nu har det blivit svängt lite grann igen här, verkar det som. Tegnell är väl lite helt överens med dem, så att vi får se här. Men det känns lite som, kommer Tyskland igång så kan Sverige komma igång, och så kan man liksom ha Tyskland som något exempel där. Och det börjar ju lätta restriktionerna över, man såg ju Spanien här och Italien börjar väl lätta och så här. Så att ljuset i tunneln är väl inte helt ljust än, men man börjar i alla fall se konturerna av att allsvenskan ska börja. Vad säger du då?
Jag vänder lite här också. Jag tyckte att det kändes som att det var väldigt mycket önsketänkande under flera veckor här, men jag har väl kanske senaste dagarna, framförallt med tanke på att, som du säger, att det låter lite som att i Tyskland att de närmar sig någon sorts grönt ljus här för att komma igång igen, även om det nu var, det var väl 10 spelare som testade positivt, och den här uppmärksammade videon på Hertha Berlins Salomon Kalou som verkligen inte följde riktlinjerna, som kändes som ett litet bakslag. Men nu sägs det ju att det är Reuters som rapporterar här att från regeringens sida att de ska lätta på restriktionerna, och i det kommer då inkluderas ett grönt ljus för att Bundesliga ska börja. Och om jag har fattat det rätt så tittar Sverige väldigt mycket på Tyskland och tyska myndigheter och tyska fotbollsförbundet, hur de jobbar, och då känns det som att vi skulle kunna översätta deras logik lite grann till vår och komma igång, inte allt för sent i alla fall. Så att jag är väl lite mer positiv än jag var för någon vecka sedan här.
Jag hade inte Tegnell sagt det där i SVT igår kväll var det, va? Så hade man ju varit, då hade man nästan slagit, då hade vi nästan varit säkra på att det börjar, men man vet ju inte, han är ju landsfader numera, så att det är,
det är han som bestämmer.
Ja, precis, det är han som bestämmer. Men då han menar ju på att liksom, man ser ju liksom att för att Sverige ska lätta på restriktionerna så ska ju smittspridningen minska, och det ser man ju tecken på än så länge i alla fall. Så att det skulle komma igång med damallsvenskan i, och för det är de som drar igång först, va?
Ja, och Svenska cupen för herrar.
Ja, precis, i slutet av maj, så att då, där menar han på att vara för tidigt. Ja, vi får se. Det är så halvbesked hela tiden, känns det som. Det är ingen som vet riktigt.
Nej, och man får väl faktiskt säga då att även Aftonbladets artikel där de ju, jag uppfattar som att de slår fast att seniormatcherna skulle börja.
Ja.
Det var ju, kom ju även en krönika där till som jublade över hur att det var klart.
Ja, det
känns ju som ytterligare ett halvbesked här då i,
hoppas i det här att de har rätt.
Vimlet av halvbesked. Ja, det hoppas verkligen jag också. Och att precis. Och att halvbesked, tre halvbesked blir ett helbesked till slut.
Exakt.
Vi hade en vecka där det hände ganska mycket annat i svensk fotboll. Det man måste börja med väl kanske att IFK Göteborgs legendariska ordförande Gunnar Larsson gick bort tragiskt i covid-19, vad som rapporterades. Och han är ju var en av 1900-talets största ledare inom svensk fotboll, får man säga, som basade över Blåvitt när de var som allra bäst under 80- och 90-talet.
Ja, precis. Och var väl en sån här gammeldags ledare också, där han bestämde det mesta, eller ville bestämma det mesta, och gjorde det med framgång. Det har väl varit många sådana ordförande i klubbar som har velat bestämma allt men som inte alls har lyckats speciellt bra. Men Gunnar Larsson var väl en av få som kunde liksom balansera på den gränsen. Och nej, det är tragiskt att han gick bort, och som du säger, han är ju mannen bakom IFK Göteborgs framgångar. De här, och jag menar, de låg ju på, när han tog över var 82, då hade väl de väldigt mycket minus, och sen så vände det till ett plusresultat, och sen kom alla de här framgångarna. Så att det var inte bara den här storhetstiden, utan det var mycket annat också. Så att, nej, trist.
Ja, men det är väl han och Anders Bernmar som man får liksom säga var synonyma med det som hände med Blåvitt där på,
ja,
på mot slutet av 1900-talet, och när de tog sig upp ur en väldigt prekär situation och etablerade sig som en av Europas mest framgångsrika klubbar från ett så litet land som Sverige i alla fall. Jag läste en del intervjuer med Gunnar Larsson här i samband med att han gick bort nu, och det är ju häftigt att höra svenska fotbollsledare som har vistats i samma korridorer och miljöer som han har gjort, alltså klubbledare i Sverige. Det är ju inte jättemånga som liksom i var och varannan intervju kan hänvisa till olika förhandlingar med Barcelonas klubbledning, eller när man har försökt, när de försökte köpa Johnny Ekström, eller liksom har den typen av referenser att de har varit runt i Ajax och så vidare och varit en spelare att räkna med där ute på kontinenten också. Så att ganska unik svensk fotbollsledare på det sättet, måste man säga, och såklart en stor förlust för svensk fotboll, men ganska mycket fina minnesrunor för dem i alla fall.
Ja, verkligen, måste man säga.
Mer aktuellt då, så var det ju att Viktor Claesson tränar med Djurgården, vilket du inledde din återkomst från pappaledighet med att avslöja här.
Ja, han har ju som sagt haft det kämpigt med skadan. Det var ju inte bara korsbandet som var, utan då även menisken hade han problem med. Det var ju även brosk i bent och sådär. Så att det var ju lite, han har en jobbig knäskada att komma tillbaka ifrån. Och nu tränar han med Djurgården och har en bra relation med klubben. Han har väl en del kompisar som spelar också. Nu börjar liksom, man kan ju tänka sig då att Djurgårdsfansen hoppas nu på att när han kommer tillbaka så kan, kanske Krasnodar kanske ett för stort steg och börja sen att bli utlånad till Djurgården, eller att de liksom och börja sin liksom trappa uppåt där i liksom, och komma tillbaka i stor form då. Det är väl inte speciellt troligt, utan det är väl mer att Djurgården får hoppas på att när han en dag vänder hem från proffslivet så ligger de bra till i och med att han har fått träna där och så där. Beroende på vad Elfsborg gör såklart då är då.
Precis, det känns ju som att han inte, jag menar, du har ju de här spelarna som är hemma och tränar med klubbar nu. Man kanske inte ska dra för stora växlar av det heller alla gånger, med tanke på Victor Lys och Lindelöf har varit tillbaka i VSK och de har nog inte riktigt på gång där.
Går nog kanske inte att jämföra med Claesson, men ändå. Däremot så är det ju både Berg och Bjärsmyr som tränar med Blåvitt, va? Där är det ju mer aktuellt, tror jag, att de.
Ja, Berg har vi ju pratat om här tidigare, att det har varit fått signaler på att det är mer eller mindre klart att han skulle hem till IFK Göteborg till sommaren. Sen har ju allt det här kastat det där över ända på ett sätt, men det känns ju inte längre ifrån när de spelarna är hemma där nu och tränar med Blåvitt igen. Så att det kan man ju verkligen spekulera i då, om det blir så att de är hemma för gott den här gången. Det var ju även enligt rysk media här nu, såg jag, så var ju Berg med på en lista av spelare
som inte
skulle förlänga kontrakt. Precis, han var svartlistad i Ryssland. Nej, men han var med på en lista över spelare de skulle släppa.
Även, jo, men det var ju någon, jag tror det var Fotbollskanalen och Fotbolldirekt som sa Berg är med på svarta listan, stod det.
Skrev de det på riktigt?
Ja, jag tror det.
Även Fjölusson var väl med där, va? Från Peking. Så att en del spelare som vars kontrakt, man glömmer bort det går ju faktiskt ut kontrakt här nu om en och en halv, två månader ute i Europa också. Och de spelarna, det är inte riktigt klart hur det blir med dem där. Om förbunden då kan trigga förlängningar eller olika saker.
Exakt.
För att det är lite konstig situationer för många klubbar. Så det kan hända grejer. Mer då?
Nej, men vi har ju skrivit en grej här idag som jag fick reda på. En ganska skön grej. Zlatan har ju hyllats väldigt mycket för det han har gjort med Hammarby. Han har ju tränat med ungdomslagen, med juniorerna, för att liksom ge dem en boost. Han har varit och tränat med deras elitettanlag och han har skänkt pengar till deras, han skänkte ju allt det här han fick när han gjorde reklam för Dplay inför den här internmatchen, så skänkte han de knappa 200 000 till deras CSR Projekt samhällsmatchen och sådär. Och när man pratar runt med spelarna i Hammarby så liksom slås man av hur gott att prata om honom, vilken förebild han har varit och framförallt hur han har tagit hand om de här unga spelarna. Och det var det som jag skrev om, jag pratade med Aymar Kjær, för jag fick reda på att Zlatan hade gjort en ganska cool grej mot honom. Zlatan hade frågat honom så här, vem som var han idol, då hade Aymar Kjær sagt Kaká. Och då hade Zlatan sagt, men vadå, är inte jag eller? Så hade han skämtat med honom sådär. Så. Och sen så dagen efter så hade Zlatan tagit med en Kaká-tröja från sin samling, som hade en matchanvänd Kaká-tröja från Milan, och lagt den på Aymar Kjærs plats i omklädningsrummet. Så när han kom dit så undrade han, vad är det här för någonting? Nej, vi vet inte, sa spelarna, men det var Zlatan som var det där liksom. Och det var en Kaká-tröja, matchanvänd från Zlatans gedigna samling, får man tänka.
Ja, min första reflektion är det här, att jag trodde inte att Zlatan var en tröjsamlare.
Nej.
Det känns som att han inte har samlat på sig en enda tröja, och att om han har gjort det så har de försvunnit på vägen, att han inte bryr sig så mycket om det.
Nej, precis.
Men det hade ju varit en bra inblick i den hemliga samlarbeteendet, ja, hos Zlatan. Har han Panini-album också eller?
Ja,
alltså han kör i rubbet.
Men det ryktas ju om nu att när han har rensat ur garderoben från när han har flyttat hem nu till, eller familjen har flyttat till Stockholm, så har han tagit med sig en del Milan-tröjor som han har gett till både spelare och ledare och sådär. Så att han har nog en gedigen tröjsamling, skulle jag tippa på i alla fall.
Det finns en annan Hammarby-nyhet här som du har punktat upp i vårt körschema som,
ja,
jag är
precis
mer spänd på kanske.
Du har ju skrivit om det här tidigare, och det är ju att Hammarby kan ju bli, och det har ju Hammarby erkänt själv också, Henrik Kindlund berättade om det här, vdn, i din text om att Bayern kan bli ganska hårt drabbat om det blir typ 6-7 hemmamatcher utan publik. De har ju ett väldigt högt publiksnitt och det är ju väldigt många miljoner. De säger väl själva att det kan bli upp till 30 miljoner så kan de försvinna. Och det är ju väldigt mycket pengar, så Hammarby har ju försökt ta till åtgärder här för att men sänka kostnaderna helt enkelt. Så just nu då förhandlar man med spelartruppen om att de ska få sänka lönerna med 25%. Och jag vet inte, det är väl ingenting som är klart, och spelarna har väl inte sagt helt ja till det, men vi får väl se vart det landar. Man kan ju tänka sig att spelarna får en del för då kanske, att ja, men kontrakt som är på väg att gå ut kanske automatiskt förlängs, så man går med på den här lönesänkningen i vad heter det, det kanske förlängs automatiskt ett halvår eller sånt där, att spelarna också får någonting för det om de nu skulle gå med på och sänka lönen med 25%. Det är ju en rejäl lönesänkning då. Men
över hur lång tid då?
Ja, alltså, precis, permanent. Det är där man inte vet hur lång tid det är då, men det är väl i första hand ett par månader som jag har förstått det då. Men det är i alla fall en bra liksom, alltså en bra, alltså det är ju inte säkert det blir av. Spelarna, alltså tänk dig själv, om du skulle få din lön sänkt med 25%, nu är det säkert ännu värre för oss som inte tjänar alls lika mycket som spelarna. Men det finns ju, jag menar, spelare i Hammarby som tjänar 200 000 i månaden, som inte har, som tjänar 50 liksom. Så att, nej, det är klart att förhandlingar pågår väl där fortfarande.
Det här blir ju problemet då, jag vet inte, i de här texterna som du refererar till, jag släppte ju del 2 av min serie om Allsvenskans kris här. Det kommer en del 3 småningom också. Men i del 2 så tog jag hjälp då av ekonomer både från EU, de här Mikael Bergsten och Carlos Esterling, som har gjort Hur mår svensk elitfotboll, den här rapporten som kommer varje år över svenska klubbars ekonomi. Och Christof Vogel, som är då det riktiga namnet bakom pseudonymen Osynlig Handen, som har bloggat om svensk fotbollsekonomi. Och jag gav dem lite antaganden att laborera med, och så gjorde de simuleringar av vad som kommer hända med de svenska klubbarnas siffror under året här och framöver. Och de gjorde på lite olika sätt. EUs analys handlar ju mer om vad som skulle hända. De visar väl egentligen på behovet av kostnadsbesparingar, som du säger här, att om klubbarna inte krymper sin kostym väldigt kraftfullt, så hamnar de på ett väldigt, väldigt ordentligt minuskapital, ja, och har inga pengar kvar. Och i Hammarby skulle ju drabbas allra hårdast då. De har väl kanske störst behov av alla klubbar att krympa sin kostnadskostym,
ja,
av hela Allsvenskan, om man tittar på de där siffrorna i alla fall. Christof Vogels analys handlade ju mer då om kassaflödet, att liksom när klubbarna måste ha pengar i plånboken för att betala ut löner och fakturor. Och han är ju mer inne på då, och det när jag pratade med Henrik Kindlund om det här också då, att framåt oktober, november så kommer det vara rätt tomt i många lagskassor. Mm. De kommer inte ha så mycket pengar, för att framförallt om de har spelat 7-8 omgångar utan publik, eller till och med mer. Det där har ju skrivits, måste man ju säga, och det var väl anledningen att jag ville skriva om det, att det har ju inte pratat så mycket om det. Det pratas ju vidare som om att, liksom, att bara matcherna kommer igång så återgår fotbollen till normala, och det kommer inte bli så, utan det kommer ju bli en helt annan fotboll, och Sverige,
ja,
kommer ju vara väldigt påverkat av resten av Europa i det där avseendet. Att, och vi var inne på det förra veckan här också, men jag tyckte att de där siffrorna satte fingret på det. Och när du då berättar här om att Hammarby har börjat förhandla om lönesänkningar, jag tror inte att de är sista klubben som gör det. Jag tror att det kommer bli stora behov av kollektiva omförhandlingar av liksom hela kostymen. Alltså man måste krympa hela fotbollsekonomin här ganska snabbt på något sätt för att det ska gå ihop. Så att det där är, det var nog bara tyvärr första nyheten av det slaget. Och det handlar ju om, jag har tagit upp det i något annat sammanhang också, men Astrid Selimani var en av de som har givit en av de mest klarsynta intervjuerna i det här. Varbergs anfallare och skytteligavinnaren i Superettan förra året. Han pratade med, jag tror att det var SVT, redan för en månad sedan om permitteringar och att gå ner i lön och sådär. Och han gjorde just den här analysen att spelarna har ju ett intresse av att klubbarna överlever för att, och får ihop det, för att annars har de inga jobb.
Nej.
Och sannolikt kommer det vara ganska många arbetslösa fotbollsspelare på marknaden framåt sommaren, hösten här. Och ganska små budgetar i klubbarna, så att de vill ju nog säkerställa sin egen försörjning framåt. Ganska många av dem också. Så att det återstår att se vilken rådgivning Bayern-spelarna får här.
Ja, och det som tror jag blir svårast också, det blir att spelarna inser allvaret. För jag menar, de har ju levt i sin skyddade bubbla med alla pengar som bara ramlar in. Och nu plötsligt är det en helt annan verklighet. Det kommer nog bli svårt för många att ställa om, tror jag. Framförallt så har man ju, om vissa spelare som har levt en väldigt, har haft en väldigt hög levnadsstandard, har man dragit på sig kostnader och så har de jättemycket hög lön. Nu blir det inte så höga löner då. Nej, det kommer bli problem. Det blir liksom inte bara...
Nej, det är precis. Det är verkligen känslan att det är en bubbla som kanske inte spricker, men som krymper väldigt snabbt. Och att det får konsekvenser. Jag gjorde ju skrev en annan grej helgen här också som jag bara vill spinna vidare på lite kort, och det är ju att vad framtiden för svensk fotboll består av här. Det är ju, man kan ju ha en väldigt pessimistisk syn på det då, att vi blir väldigt hårt drabbade av att våra klubbar kommer inte kunna sälja spelare ut på kontinenten som de har gjort tidigare, och att det blir därför svårt för dem att hålla uppe sitt kostnadsläge. Det är ju egentligen bara MFF som har liksom rejäla kommersiella intäktsströmmar som gör att de kan gå runt på det sättet. Och på det sättet så känns det ju rätt tufft framöver, därför att vi blir väldigt, verkligen lidade av en minskad transfermarknad. Men en mer positiv grej är ju att svensk fotboll är väldigt ideell i grunden. Att den handlar ju väldigt mycket om föreningsliv liksom, och demokratiskt styrda föreningar. Att de är ju inte stora kommersiella enheter på det sättet som många klubbar ute i Europa är, och att det ger kanske en enklare skjuts framåt när man ska bygga upp allt det här igen. Vad jag undrar är om vi, trots det, för i den ekonomiska kris som stundar, om vi kommer få en förnyad debatt om 51%-regeln i Sverige. Det är ju verkligen på modet att liksom ta chansen att börja prata om stora förändringar. Jag vet att de har det där uppe för diskussion i Tyskland också nu, att man ska slopa det för att göra det mer attraktivt för externa investerare att trycka in kapital och kunna ta ut vinster på det. Att man skulle landa i samma diskussion i Sverige här, och att är det inte bäst att vi bara släpper på det här nu och låter privata aktörer hjälpa klubbarna och rädda dem och ta överstyrelsen av dem. Det skulle kunna bli en väldigt blodig och allvarlig konflikt, tror jag, i svensk fotboll i kölvattnet av det här som skulle kunna uppstå framåt hösten.
Sälja ut svensk fotboll skulle du göra, eller? Sälja ut klubbarna.
Då blir det. Då gäller det att hålla tungan rätt i mun. En annan grej, ett annat tema som jag varit inne på tidigare här, som har präglat de här två månaderna som känns som ungefär två decennier vid det här laget, är ju nostalgin i tv och
94 krönikerna. Nu har vi fick ett rejält slut på dem. Jag tror det var Thomas Brolin och Jesper Husfeldts livesändning på Instagram som avslutade den här 94 nostalgin. Det var väl ett fint sätt att avsluta. Absolut. På med Brolin, kungen av 94.
Hur står det till med din hunger efter mer 94 nostalgi just nu?
Nej, jag har väl... Den har ju fått sin dos nu, känns det som, för i alla fall två, alltså 20 år framöver. Sen kanske de här kommer tillbaka igen.
Men du kommer ihåg Rumänien-matchen och hur fantastiskt det var?
Exakt, jag kommer ihåg precis vad jag gjorde.
Nej,
94-krönikerna, men vilken revival alla de här fick. Ravelli, Brolin och allihop.
Ja.
Dalin.
Sista dans i rampljuset kanske för hela den... Hela det fenomenet, hela den produkten som är VM94. Jag slogs av två saker till här. Den ena var bara det här att när SVT berättade att de skulle börja lägga upp alla de här matcherna och sända allt det här igen och alla sina krönikor och allt sånt där. Jag vet inte, det är lite skrytsamt tonläge som att, jag förstår vad jag menar med det.
Vi sitter på guld här.
Ja, precis. Ja, det gör ni, men... Liksom, vad gjorde ni för att... Det ligger ju ingen extrem journalistisk prestation mer än att Albert Svanberg gör ett fantastiskt jobb. Och de som gjorde 94-krönikan har förmodligen gjort det mest liksom, stilfullt berättade VM-krönikan genom alla tider. Men att man har kvar bandningarna av de här matcherna, det är ju liksom...
Vi sparade de här i källan. Hylla oss.
Hur stora hyllningar... Jag vet inte. Det låter bittert och missundsamt från min sida. Men
det var ju härliga nostalgi där. Det var Ragni Jälvik som satt med och som frågade vilka var för märke på shortsen eller vad det var som Dalin hade. Det var klassiskt.
Alltså en rolig sak är ju att man kastas tillbaka till en annan tid. Det här, även den här som har uppmärksammats mycket med Bosse Hanssons fruktansvärda sågning av Thomas Ravelli i direktsändning.
Ja, inte bara Thomas Ravelli utan av alla svenska målvakter. Kom inte dragandes med Magnus Edman, Sven Andersson.
Ja, men det är liksom en riktigt stökig matchkrönika i livesändning.
Men tänk om någon kommentator hade gjort så nu.
Ja, nej.
Lasse Granqvist hade slaktat Robin Olsen i 2 minuter.
Ja, det var lite högre i tak på den tiden, får man ju konstatera.
Ska jag komma ihåg att Patrik Andersson fick en överkorsad geting efter insatsen mot Kamerun också. Den var lite värre hård, kan man säga.
Ja, kanske va.
2-2 i en VM-premiär.
Ja, det...
Ja, det var korsad.
Herregud, man var alldeles för snäll efter 1-1 mot Irland, känner jag nu, 2016. Det var liksom... Ja, vi gav väl knappt en spelare en geting. Ja, men en annan sak då, med tanke på du sa det, att det var roligt hur de pratade i studion. Det var ju en bizarr grej i den här. De sände ju hela då studion från Rumänien-matchen i lördags, tror jag det var. Och jag såg bara lite ett klipp från den i efterhand. Och jag såg det bara en gång. Och sen försvann tyvärr sändningen efter 48 timmar. Lite märkligt att de inte kunde vara mer bjussiga med den nu när de ändå har rättigheten. Men ja. Och det som jag skrattade åt i alla fall i den var att om man känner igen det här ibland från vissa egna sammanhang när man har figurerat i tv och man ska anordna studios. De har givit sig fan på att få in en rumän i studion i samband med den här matchen. Vi måste ha en rumän med i studion. Och om jag uppfattar det rätt, det jag såg, jag skulle vilja se det igen så jag får, våra lyssnare får gärna fylla i det här hur det var, så är det alltså en syssling, eller heter det brylling?
Tremänning heter det.
Tremänning, ja. Jag vet inte. Ja, jag tror att en brylling är en person som är barnbarn till en kusin till personens farfar. Och att det var alltså George Hadjis brylling typ som de hade hittat. Okay. Och han pratade ingen svenska, så att det var liksom otroligt sparsmakat med dialog med den här bryllingen i studion. Och man tyckte väldigt synd om den här stackars rumänen som var liksom satt som en maskott i ett hörn där. Och vid ett tillfälle så tvingas rumänen applådera för att Sverige gör mål. Att det ser ut som att så här, nu klappar du fan händerna också. Jag bara kände med den här stackars bryllingen då, som var förmodligen inte förstod vad som hade hänt. Varför sitter jag och applåderar när Sverige gör mål på, men det var i alla fall en rumänbon i Sverige då. Vilket företankarna till ett av de roligaste studiesammanhangen som jag har varit med om, och du var där också. Och det var när
Studio
vi gjorde
Pornichet.
Ja, när vi gjorde TV från med Expressen från den franska kuststaden Pornichet, eller Pornichet.
8 på morgonen till 11 på kvällen live.
Precis. Vi sände extremt mycket TV i samband med 2016. Och vi skulle också ha gäster till varje pris. Alltså det spelade ingen roll, precis som att det inte spelade någon roll vilken rumän de fick in i studion, så spelade det ingen roll vilken gäst vi hade i studion.
Men det stora problemet där var ju att både vi och de där hemma trodde ju att Pornichet skulle vara liksom som ett läger där alla svenska supportrar var.
Precis.
Så man skulle bara kunna gå ner och göra någonting med någon fans här liksom, eller ta in någon fans i studion. Men problemet var ju att fansen, jag tror dels var det en ganska dyr stad att åka till, en liksom kuststad som Båstad ungefär.
Låg långt borta så var det från alla matchstäder.
Låg långt borta från de andra matchstäderna, så att alla fans, och då menar jag alla, för det fanns inga svenska fans i hela Pornichet. Förutom de fransmän som kanske har fått någon blågul tröja av någon. Så alla fans åkte ju direkt till matcherna och hade väl läger i Paris och sådär istället. Så
exakt, att det var ju media,
att tag på folk.
Media, och sen bodde landslaget en bit utanför Pornichet. Så vi bodde i Pornichet och så var det ingenting mer som hände där. Thomas Wilbach gjorde en annan bedömning av var de svenska fansen var någonstans. Kunde vi ju konstatera efterhand. Han hittade dem.
Ja.
Och det här ledde ju då till att vi skulle ändå ha in gäster i studion till varje pris där. Och jag minns ju att vi redan dag 3 liksom, så hade borgmästaren i Pornichet varit där 2 gånger eller sånt där. Och så kom han tillbaka ytterligare en gång, och då var ju liksom, dels var ju samtalsämnet slut. Alltså det fanns ingenting upp. Hur känns det att Sveriges landslag bor några mil härifrån? Den frågan var inte så kul första gången. Han hade med sig en svensk tolk, en kvinna som jobbade med honom under EM 2016 då.
Borgmästarens assistent va?
Ja, precis. Men hon kunde svenska, så hon översatte ju en del. Hon var med i sändning hela tiden för att kunna hjälpa till, för han pratade ingen engelska heller. Bra tv. Men då så till slut så avbryter hon sändningen för att det är så tomt på samtalsämnen.
Alltså direkt sändning. Det är direkt sändning.
Ja, det är direkt sändning. Mm. För att berätta att hon är släkt med Tobbe Trollkarl.
Ja, det var en klassiker.
Jag tror inte att hon var, jag tror inte att hon var kusin, men jag tror hon var brylling. Ja. Nej, jag vet inte. Ja. Men
det klippet måste vi försöka leta upp.
Ja,
vi tar i nästa.
Ja, jo, men faktiskt,
eftersom allt var live så är det nog inte kvar.
Du, vi har arkiv, vi ska försöka hitta det på något sätt. Men det var liksom, det toppade kanske då den här Georgia Haddis brylling i SVT-studion. Nåja, det är om det. Ska vi ta oss vidare härifrån?
Ja, vi har ju en del också om AIK här. De har ju fått en ny vice klubbdirektör. Ja, Björn Westerholm blev ju utsedd till vd. Och Henrik Jurelius blev utsedd till sportchef. Och då skulle de ha in en vice. Eller vänta, så här är det väl. Björn är både vd och klubbdirektör, eller?
Just det. Jurelius sportchef.
Och då skulle de ha in en vice vd och klubbdirektör. Eller det blir en vice klubbdirektör. Och det är ju... blev ju Söderberg.
Fredrik Söderberg, ja, som har varit
som var marknadsansvarig tidigare. Och ja, han blir väl Björn Westerholms högra hand, om man säger då. Och ja, de hyllar varandra här i ett pressmeddelande. Och ja, det är väl, känns väl rätt att vd, eller att nu Westerholm får välja sin liksom, ja, högra hand, än att han ska bli påtvingad då.
Det som man undrar är om det är en bra sak att vara, att gå in i en viktig ledarroll i AIK under en pågående pandemi och få lite tid på sig att förbereda sig för att börja jobba i skarpt läge, eller om det är en dålig sak att man inte, att man liksom vänjer sig vid ett alldeles för lugnt tempo för att men det är som sagt, jag tror att de har att göra i de här tiderna också.
Ja, det känns så.
Precis, det var det om AIK. Du hade en del andra övergångshistorier.
Nej, men en spaning är om silly season, och det finns ju inte så mycket att skriva om, men däremot så har ju franska ligan Amiens har ju åkt ur, va? I alla fall enligt det första beslutet här. Och där finns en viss sammangått.
Ja, de verkade rätt sura på det.
Ja, aningen. Och där finns ju en viss sammangått då. Så att, och han, om han liksom får fart på karriären igen, så kan man tänka sig att han skulle flytta hem till Sverige. Nu har ju alla klubbar köpstopp. Men om det här kommer igång igen så borde han vara intressant för en sån klubb som Malmö, skulle jag kunna tänka mig.
Precis.
Kanske Djurgården också, men... som sagt, det här måste ju läggas först, och det är liksom inga källor jag har gått för här, utan det är mer en spaning.
Det är konstigt hur Saman Goldos karriär strandade, med tanke på hur bra han var och att han var på väg att bli uttagen i en riktig svensk landslagstrupp när han valde Iran, och sen så hände det när det kunde ha gått på ett annat håll. Alltså att han kunde ha valt en annan klubb, surfat mer på sin fina form som han hade där 2017-18 och spelat landslagsfotboll för Sverige, och nu känns det som att men det har verkligen gått på grund lite grann för honom tyvärr. Olika håll och kanter.
Säsongen i Kina gick ju ESPN ut med här om att den kanske ställer in säsongen i Kina. Jag har svårt att se det, men för de vill ju, så här är det, de vill ju inte, det är bättre att ställa in säsongen än att köra utan publik, menar de, för att det är så mycket publik på matcherna. Och det är väl inget helt spikat än, men ja, får jag gissa nu så tror jag att säsongen kommer igång. Jag tror att det är alldeles för mycket pengar det handlar om, men om inte säsongen kommer igång då, så är ju Mackan Danielsson utan klubb, och då har ju Djurgården en bra relation med Dalian där, så att då tror jag det var Fotbolldirekt som skrev om det här, att då Bosse Andersson ska kolla över möjligheterna och låna in Marcus Danielsson till nästa säsong, och det hade ju varit en hyfsat bra ekonomisk deal för Djurgården.
Och betala hela hans lön, gissar jag då.
Ja, precis. Ja, då blir det nog, då blir det nog att de får låna han väldigt billigt, med tanke på för att då får, annars får han ju inte spela någonstans liksom.
Men han är inte åkt,
men som sagt, det, va? Det vore ju, nej, han är inte ens åkt dit. Han är inte ens i Kina längre, för han har inget fått något arbetstillstånd än, så att han ska fixa det först. Det dröjer ju lite i de här tiderna. Men ja, han har ju fått första lönen, som jag fattar det, som var lite sign-on bonus, så att det,
speciell situation.
Han är rätt nöjd ändå. Ja, det får man ändå säga, väldigt speciell situation. En annan silly season grej som kom här då, nu är det ju inte giffarna i Allsvenskan, så det är inte så att vi har någon tung bevakning på dem nu, men Johan Blomberg hittade en ny klubb, han skrev på för, eller ny klubb, en ny gammal klubb, han skrev på för giffarna för 2 år. Det är jättebra värvning för dem i Superettan, får man säga.
Verkligen. Det är ändå, det värvas ändå spelare här. Jag tänkte på honom och
Jag tänkte på det,
Parkona.
klart Giffarna värva, de har ju så jättebra ekonomi. Det är klart att de kan värva i de här kristiderna. De har väl aldrig haft något problem med ekonomin, så det är klart
Nej.
Att de ska värva.
Det är Emil
det
Forsbergs,
lite märkligt.
Emil Forsbergs sjalförsäljning som fortsätter att vara en stadig intäktskälla. Nej, men det är han och Pakunate och Alexander Milosevic och vad är det mer? Johannes Hopf och Viktor Prodell och
Demi Avic.
Ja, precis. Ett gäng ganska gedigna allsvenska spelare som stått utan klubbar i flera månader nu, som nog inte hade väntat sig det här riktigt i det här läget. Ska vi ta frågor också? Vi fick ganska många den här veckan.
Ja, väldigt bra nivå på frågorna nu får man säga. Jag tycker att det är... jag har hittat en bra ton i frågorna, tycker du det?
Jo, jag tycker att det har uppstått ett... De som fattar läge här, helt enkelt.
Exakt. Vi ska börja med den absolut bästa då. Robin Berglund. Har ni gjort lumpen och varför inte? Jag börjar med dig då.
Jag hade nog bestämt mig flera år i förväg att jag absolut inte ville göra lumpen. Jag såg inte riktigt vad jag skulle göra där. Så jag tog med mig... Jag proppade en necessär full med alla pollenallergimediciner jag hade. Och åkte till min mönstring och var en av de namnen som efter typ 8 minuter på den här introföreläsningen där ute blev uppropad för att gå direkt till läkarna och kom upp dit, och tittade de på mig och sa jag hur otroligt allergisk jag var mot allt och att det skulle bli väldigt svårt för mig att ligga och äta pannkakor ute i fältet för att jag var även laktosintolerant, och då tittade de på mig och sa du vill inte det här eller hur? Och då sa jag, nej det vill jag inte heller. Och då sa han, det kan man säga också. Nej. Och sen fick jag åka hem. Så att jag har en frisedel. Alltså även om det blir krig så är jag inte inkallad. Om jag har fattat rätt.
Nej. Det är samma sak med mig, men här finns det en liten annorlunda story. Jag är född den 16 december, så att vi fick ju göra mönstringen sist av alla. Och det här var ju på den tiden när folk fortfarande gjorde lumpen. Och när det var liksom obligatoriskt för alla. Men vi var då från gymnasiet, så var vi 4 polare som åkte upp. Det var jag och en som hette Kim, och så var det min gode vän Per Nilsson då, som spelade fotboll då i GIF Sundsvall. Fick sedan en framgångsrik karriär i Bundesliga och alltihopa. Och han var ju livrädd för att göra lumpen, för hans karriär hade varit förstörd då om han skulle skickas i 18 månader i Boden eller vad det var. Så han har ju med sig ett intyg då från GIF Sundsvall och några typ såhär U21 förbundskaptener om att han absolut inte kan göra lumpen. Eller så skrev de inte, de skrev det lite mer snällt då, att han inte kunde göra, det skulle förstöra hans karriär och alltihopa. Så han hade med sig det, och jag hade redan bestämt, jag hade precis stukat foten. Jag hade en jätteuppsvullen fot, så ni hade min taktik klar. Jag skulle gå in till inskrivningsförrättaren, eller till där läkaren direkt och säga att ja, men jag stukar foten och stuper kvarten, så det här går liksom inte. Och som tur var så var ju vi, när man gör det så här sent då finns det ju väldigt få platser kvar. Jag tror vi mönstrar i november eller någonting, så de delar ut alla de här bra platserna först då, liksom. Så vi kom in sent, men vi var ju ändå nervösa för att vi skulle behöva, för ingen av oss som gänget där ville göra. Så kommer vi upp och jag går in till läkaren direkt och säger liksom, du ser min fot, liksom, det här går inte, så här är det hela tiden, det går inte. Han var ju så här trött läkare, så han bara, men försvarets stövlar i all ära, men du får frisedel. Så jag fick frisedel efter typ 10 minuter. Men de andra två, Kim och Pelle, gör de här testerna, benböj och alltihopa. Och framförallt den här Kim då, han var ju livrädd för att få göra lumpen. För vi hade fått och vi hade det här mötet före. Den här dagen före, då hade de sagt att de är förberedda på 12 eller 18 månader i Boden, där är de enda platserna som finns kvar. Ja, de har gjort testerna, så kom upp till inskrivningsförrättaren. Pelle går först, lämnar fram det där intyget. Inskrivningsförrättaren säger bara, men du, det här intyget kan inte vi ta hänsyn till, men det finns inga platser kvar, så att du får frisedel. Han går upp jublande glad, kommer in till Kim som ska gå in, och han bara säger, Kim, det är hur lugnt som helst, de har inga platser kvar. Han bara, yes, vilken tur. Så han går in till inskrivningsförrättaren, och Kim kommer ut 12 månader i Boden, totalt knäckt. Så att
det var det man var rädd för.
Jag har inte gjort lumpen.
Att det fanns liksom falska rykten om att det var ingen fara. Vår generation kunde bara säga nej och så bara åka hem. Då skulle man tvångsskickas någonstans och ligga och huttra på någon sten utanför någon kust. Nej, det var aldrig för mig, tror jag. Det finns de där för, men det var aldrig
för
mig.
Nej, ingenting för mig heller, tror jag. Men jag har en av mina bättre vänner, Emil. Han gjorde det på en ubåt i, jag tror det var 18 månader. Han trivdes som fisken i vattnet. De hade de hade fria ballerinakex och jättebra mat och fria Coca-Cola att dricka för att
skulle trivas. That's the dream.
Abasi då, som är en väldigt frågan har alltså fått 55 likes. Det är helt otroligt. Inga matcher spelas för tillfället, lika med inget pressfika. Märken av ökad kostnader privat genom bakelser och smörgåsar. Jag kan ju säga ja, det gör jag. Framförallt bakelser och smörgåsar. Det har ingenting att göra med att det inte är något pressfika. Men det är för att min fru är gravid här. Så att därför har mina kostnader på bakelser och framförallt godis och choklad ökat.
Alltså, nu vet jag ju att Abasi håller på Djurgården här. Och just mot Djurgården så tror jag att det går jämnt ut. Alltså, man brukar ju inte få några kakor eller bakelser.
Sveriges överlägset sämsta pressfika.
Precis, det brukar vara en sån här...
torr bulle, kanske
en tom pågenask med fyra florsockerpärlor kvar i på botten. Och en kaffeautomat som står och puttrar lite i bästa fall.
Och Wille Bäckströms halvätna banan från veckan före.
från förra säsongen. Men det, du vet också vad som kommer hända nu här när vi sågar pressfikat, att vi ska fan inte klaga som får mat på jobbet. Och det kan väl, nej, men jag har nog inte så jätte... mycket större utgifter för just smörgåsar och bakelser. Däremot hade han en annan fråga här gällande utläggstjänsten, där han tycker att känslan är att jag har nitisk koll och redovisar i god tid, medan du har flera år gamla kvitton diggandes i olika fickor, uppskattningsvis över 50 000 kronor totalt. Är det en felaktig bild? Alltså, det rättvisa i det här är väl kanske att du ofta kommer in med en fullständigt kaotisk hög kvitton och gör dina reseräkningar eller utläggsräkningar under otroligt mycket ilska.
Känslan man har är att man har gått back på att åka utomlands genom åren, men jag hoppas att det här inte är någon rättvisande bild.
Men jag ska medge att jag är inte bättre. Jag är som du, tror jag. Det är också att det är det tråkigaste man vet, det där. Och jag har en tygpåse där jag bara lägger alla kvitton i, och sen så försöker jag komma ihåg en gång i månaden och redovisa dem också, men det är vi nog inte så bra på det.
Men till slut har man ju sparat så många månader, så då går det ju inte. Så då liksom ser man ju att okej, då måste jag ta ett banklån här.
Ja, precis. Man hamnar till slut hos Lendo, och då kommer man på att man ska kvittoredovisa.
Tim har vi här. Vad händer med Amo nu när Bajen har totalt stopp på kontraktförhandlingar? Det tror jag inte kommer påverka. De kommer ta han ändå. Han blir klar här i juni när han fyller 18. Jag har inte hört något annat i alla fall.
Stadion Roberto frågar: vad vet ni om säkerhetsprotokollet som SVF håller på att ta fram och ska presentera för Folkhälsomyndigheten? Westrum sa att det är ett dokument som översätts från danska. Känns även konstigt att tester inte skulle vara ett krav. Alltså, som jag har fått höra så är det här ett protokoll som de inte översätter för danska, men de använder samma modell väldigt mycket. Det vi skrev om för 2 veckor sedan. Alltså, det innehåller ungefär samma föreskrifter, därför att de har fått intrycket i alla fall av att det man har gjort i Danmark och Tyskland, det innehåller den typer av liksom, som saker som ska prickas av för att man ska kunna få ett godkännande. Så att det är omfattande testning av spelare, föreskrifter, hur man ska bete sig på arenan, omklädningsrum, hur många som får vara där och sådana där saker. Jag tror inte man översätter det rakt av, men modellen är, alltså hela formen, ramverket för dokumentet är härmad väldigt mycket från Danmark och Tyskland. Jag får återkomma lite vad exakt det där innehåller, och sen så om det då räcker eller inte återstår ju att se också. Vi har fått 2 frågor om att vi blir kritiserade av en kollega på Aftonbladet och frågar varför vi aldrig bemöter den kritiken. Och att vi aldrig bemöter den kritiken är väl svar nog.
Kritik. Ja, precis.
Har vi mer?
Ja, men det var någon från Erik Berg här. Vad är egentligen status på Erik Berg? Mycket rycket som cirkulerar, men helt Erik Sjöberg känns riktigt bra. Nu kan vi gräva lite. Ja, det var som jag sa tidigare, för en månad sedan ungefär, som var vi väldigt oroade. För att knät svullnade upp hela tiden när han gjorde någonting. Och det var liksom, han var väldigt uppe i en skärm. Men sen så har han kört igång här nu, och det var väl 2 veckor sedan vi sa att han var med och körde lite grann innan träningarna. Och har varit med på en del bollövningar, så att han är nog på gång i alla fall. Men sen så har ju Thomas Lagerlöf sagt också ganska öppet att de ser det som en bonus om han är med mer i år. Så att alltså det är ju vanskligt med korsbandsskador och komma tillbaka till det här, liksom, framförallt om man har haft de här smullnaderna. Men Vi har väl varit försiktigt optimistiska, precis som vi är med att coronaepidemin ska sluta spridas. Så att vi får väl hoppas att Erik Berg spelar fotboll i år i alla fall.
Mm. Hur ska, Erik Hansson undrar, hur ska klubbar med mindre breda trupper tänka nu när allsvenska spelschemat blir mer intensivt? Jag såg att det var en annan fråga som handlade om MFF och att de har bäst truppbredd av alla lag här.
Men det är klart att MFF kommer att göra en jättefördel om du ska komprimera spelschemat. Det är ingen snack om det.
Precis, och det här gör ju att just om MFF känns som de stora, liksom, det är en naturlig konsekvens av allt som kommer hända nu är ju att MFFs försprång blir ännu mer stabilt egentligen. Att de står ju inte inför samma hotbild som många av de andra klubbarna, mer än att de behöver se till att ligan finns kvar. Men de kommer vara andra klubbarna kommer hamna i en sorts inofficiell beroendeställning till MFF på något sätt nästan. Jag tror att de har en sportsligt väldigt välkrattad framtid framför sig. Som om det inte var så innan.
Hur sannolikt är det att Berg kommer till Blåvitt i sommar, Jesper Haglöf? Jag tror att det är ganska sannolikt. Jag skulle säga att det är 60-40 som det är just nu.
Ja, jag hade hört innan det här började då att det var väldigt, väldigt nära. Så jag tror också att det är väldigt sannolikt. Har vi någonting mer? Saad Gourada undrar, allsvenskan lär starta den 14 juni, dock utan supportrar. När tror ni att vi supportrar kan komma tillbaka till arenorna igen? Och det var igen då i den första delen i den här granskningen så hade jag punktat upp en del grejer som jag tagit reda på. Och vad de har fått för signaler från SEF och klubbarna som de gör sina beräkningar på just nu i alla fall, det är att räkna inte med publik innan en eller två veckor in i september som tidigast. Och att det är det de tror. Och då har vi spelat ungefär 7-8. Om allsvenskan kommer igång i juni så har man spelat ungefär 7-8 hemmamatcher de flesta lagen fram tills dess. Så att någon gång i september, men det beror ju på. Allt är halvbesked, även det vi sitter här och säger. Så att, det är det enda konkreta jag har hört då om publik. Mm.
Ska vi nöja oss så? Det blev ett avsnitt i år också. Vi tuggar på här nu.
Och sen är det 7 dagar tills vi kommer med nya halvbesked helt enkelt.
Ja, precis.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.